Jag har alltid haft en längtan av att dö, alltså under många år. Sen när jag var 20 den någon gång, då försökte jag ta livet av mig. Och jag hade liksom så här förberett snara och liksom så här testat och liksom så här, men jag bangade. Jag hade liksom röda märken runt halsen liksom, för att jag liksom avslutade det liksom mitt i, bara, nej, men jag kan, jag, det här går inte. Det har varit en plan B. Och det har jag varit ganska nöjd med. Jag vet att så, ja, men skiter sig riktigt jävligt att då har jag ju det här som en plan B. Det är ju bra.
Varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Hedén med Boman och Granander, en beroendepodd. Och den här podden går ut på att vi försöker krossa tabun kring beroende, sprida kunskap om sjukdomen och hjälpa människor. Det finns ju så mycket... Det finns mycket tabu kring det här, det finns mycket missförstånd, det finns mycket förutfattade meningar och skam och skuld. Och vi försöker bidra till att... tvätta bort det så gott vi kan, helt enkelt. Och tidigare gjorde jag den här podden med Magnus Hedman, men sen några veckor tillbaka så sitter jag här själv ganska ofta. Men jag har ju mina kära vänner från The House Rehab här väldigt ofta också. Robert Boman och Felix Granander. Och så kommer det se ut nu framöver att ibland sitter jag här själv som idag och gör en intervju. Lyssnar på en otrolig livshistoria, vad jag hoppas i alla fall. Och ibland sitter jag här med små temasamtal tillsammans med Robert Boman och Felix Granander. Och det här upplägget känns kanon, måste jag säga, och jag är mycket peppad på vad framtiden har att utvisa för den här podden. Men jag ska inte babbla så mycket mer än så. Jag tror ni har koll på detta vid det här laget. Jag tycker vi ska ta in veckans gäst istället. Och jag träffar honom på ett 12-stegsmöte för några månader sedan och vi började snacka lite. Och då började jag forska lite om honom på Instagram. Jag såg att han hade mycket följare och då tänkte jag, en poddgäst kanske, månne. Han är ett etablerat namn i tatueringsvärlden, om jag har förstått det rätt. Och idag ska vi få höra hans historia. Det ska bli mycket, mycket spännande. Vi säger varmt välkommen till Niklas Hallberg.
Tackar.
Tja!
Ja, tja.
Hur läget?
Jo, men det är bra. Jag är lite stressad, lite nervös och så. Men det är min standardläge liksom. Så det...
Ja. Du är nervös?
Ja, men lite. Det här har jag aldrig gjort tidigare. Och när det handlar om saker som jag aldrig gjort tidigare så blir jag lite nervös, stressad. Glömmer ladda luren innan så den dör på vägen hit så jag inte riktigt vet vad jag ska och såna här grejer.
Jag tänker att du får se det här som ett steg 12.
Ja, verkligen, ja, men det är jag ju verkligen. Alltså, jag är väldigt öppen med min sjukdom och mitt missbruk liksom. Och vet att det kan hjälpa andra när det handlar om att vara öppen med det och liksom kringgå den här tabugrejen liksom, om vad folk har för syn på hur en alkoholist narkoman är liksom.
Och om vi ska förklara för lyssnarna vad steg 12 är. Det blir lätt att man slänger ut sig referenser utkommer från att alla ska veta. Men steg 12 i 12-stegsprogrammet handlar ju om att föra budskapet vidare och hjälpa andra människor helt enkelt. Även om det i huvudsak är att sponsra andra i programmet så är även den här podden en form av steg 12 skulle jag vilja säga. Och det känns skitspännande att ha det här. Jag tycker att jag är alltid så jävla pepp att höra folks life stories när det kommer till sjukdomen. För att de är så olika men ändå så lika på något sätt. Och du är ändå ganska färsk, alltså du är inte färsk i din nykterhet, du har varit nykter i hur många år?
Lite mer än 7 år.
Ja. Du är inte färsk i nykterheten, men du är ganska färsk med att ändå prata om det offentligt så här.
Ja, det är väl. Alltså, jag har väl sen jag tog mitt beslut där för typ 7 år sedan så har jag väl gett en viss del av det till andra eller liksom så här, pratat om det, men ändå skämts väldigt mycket kring det liksom, för att jag inte själv har haft vetskap om den här sjukdomen, utan jag har sett mig själv som en dålig människa med dålig karaktär och att jag måste bara ge fan i det liksom, för att det inte lirar med mig, och sett ner på mig väldigt mycket. Men sen jag kom in och fick reda på, eller vad man ska säga, kom på liksom möten och den världen öppnades, då har jag liksom fått en annan syn på det och förstått att det här är liksom det är en sjukdom, det är inte jag som är en kassjävel liksom. Och det har varit en jättestor skillnad för min del. Då har jag kunnat varit mer liksom så öppen med vänner och familj liksom så här, om mitt problem liksom. Så det är ju, den vetskapen är ju väldigt skön liksom, tycker jag.
Just det där som du beskriver, det där ögonblicket där man fattar att man kanske inte är en kassusel människa som bara har svag karaktär. Exakt. Och svag viljestyrka, som, du vet, de här klassiska begreppen som bara pågår, som man hör också runt omkring sig än idag när folk typ så här faller dit, bara, men jag har så dålig viljestyrka, jag har ingen karaktär. Du vet. Och sen så när man väl fattar att det inte handlar så mycket om det, att det handlar om en sjukdom, och då blir det blir så jävla, det ögonblicket är så jävla starkt alltså. Och jag kan verkligen relatera till det, att liksom man går från det här, okej, jag är ingen dålig människa, jag är bara sjuk. Och det är liksom, för mig var det både en super stor sorg på att liksom så här, ja, men okej, jag är sjuk, jag måste bryta mig där nu, det är slut det där. Men också så jävla hoppfullt att jag är ingen dålig människa, det finns ju en lösning för sådana som mig. Det är så dubbelt liksom.
Jag var ju nykter i ungefär 2,5 år innan jag började med stegen. Liksom. Men redan efter 1 år i min nykterhet, då var jag faktiskt på ett första CA-möte. Men då kom jag in, då hängde jag hakade faktiskt på en polare då, som jag träffade på Morfajinko en lördagkväll och snackade lite. Och han bara, läget? Jag bara, men det är lugnt. Han bara, och jag satt i det där i törn och var helt deppad liksom. För att det liksom, jag skulle ändå vara med och vara ute liksom, fast jag tyckte att det var fruktansvärt. Jag ville ju bara dra därifrån. Och då frågade han, men fan, ska jag hänga med på ett möte imorgon? Jag bara, möte, fan är det? Då hakade jag på honom på ett CA-möte dagen efter. Men då kommer jag dit. För det första hade jag ju tryckt i mig typ 3 beta-blockerare. Det var något jag under den tiden käkade ganska mycket. Det är ju liksom en hjärtmedicin. Det är inget jag ska hålla på med. Jag har inget problem med mitt hjärta. Men jag blir fruktansvärt nervös och rädd för allt. Och det funkade för mig då att trycka i mig till. Då kunde jag glida in på ett möte där och sitta liksom. Får inte någon ordentlig hjärtrytm. Jag kommer inte upp i den här stressen. Så då kunde jag sitta där. Men jag lyssnade inte på någon. Jag satt ju bara där och tänkte på mig och hur ser alla mig här och hur ser jag ut, och var jätte liksom så här rädd ändå. Och jag stekte ju hela skiten. Jag gick ju därifrån och bara, vilka jävla möppar. Jag tyckte att det här var bara ett gäng, var ett mansmöte där på vid Odenplan. Och bara tyckte att det bara satt ett gäng snubbar där som satt och skröt och sa att de mådde så jävla bra och att de hade hittat Gud. Och jag bara, vilka jävla nötter liksom. Och det sjuka var att jag satt och väntade på att nu ska jag fucking lägga min delning här och berätta för de här killarna hur det verkligen funkar. Att jag är stark, jag gör det själv, jag behöver inte något sånt här. Men det var så jävla mycket folk där, så jag hann inte ens dra min delning. Så jag blev så jävla lack och gick därifrån. Jag bara, nu de som är kvar kan presentera sig. Jag fick bara presentera mig, och så fick jag en liten jävla fucking bricka. Jag bara, fan! Så gick jag därifrån och var skitirriterad. Jag bara, det här tänker jag inte göra igen. För att jag var så jävla... Jag tyckte att jag var så jävla stark och duktig. Så jag hade precis fått barn också. Precis innan det, och var väldigt liksom hög i den grejen. För att när inte jag är aktiv i mitt missbruk, då hittar jag massa andra grejer att gå in i fucking 180. Och det var en så jävla stor grej för mig, det där med att bli pappa. Jag var så himla glad och lycklig över det, så att fylldes med den där kärleken. Så att jag tyckte väl att jag mådde ganska bra då liksom, för att jag var så jävla uppe i det. För att jag hade aldrig sett mig själv som att jag skulle bli förälder. Alltså, du vet, jag hade ju sett mitt liv att det kommer gå åt helvete för mig. Och sen helt plötsligt bara på ett år i min nykterhet så vände det. Inte genom att jag gjorde 12 steg och sånt, utan det vände genom att jag då råkade bli farsa och blev så jävla glad över det. Så att jag tyckte inte att jag behövde det.
Men det där är intressant, det som du är inne på, det här med att man kan ju leva på andra kickar runt omkring en ett tag. Det är så klassiskt det där, och det vittnar jättemånga 100%. Om i programmet och i nykterheten, att ett nytt jobb, en ny tjej, en ny bil, ett barn är ju ett extrem exempel, men det är ändå samma sak. Och sen när det liksom blir vardag, när det blir rutiner, då smyger liksom sjukdomen tillbaka.
Det silar bort.
Exakt. Och det är liksom så här, det slår aldrig fel, och det där är intressant att det måste verkligen trycka på att liksom det går inte att leva på de här yttre grejerna för alltid.
Nej, men där någonstans när jag hade varit nykter då ett år, stekte det där CA-mötet, och då började jag också hålla på och laborera med och tatuera mig själv. Och det var nästa grej jag gick in i, alltså 2000%.
Ska vi nämna det lite och stanna lite där, att du ändå är någon slags, hur ska man säga det, någon slags etablerat halvkänt namn i Tattoo World, kan man säga?
Ja,
det?
Men jag skulle säga att Tattoo World är ganska, den är väldigt stor och uppdelad i väldigt mycket olika stilar och liksom så här. Så att jag har väl gjort min resa inom den världen, inom min genre liksom så här. Det finns ju väldigt mycket olika som tatueringsstilar liksom, och i Stockholm finns det ju så här, mer än 100 tatueringsstudios liksom.
Vilken är din stil?
Jag var med, en stor inspirationskälla för mig inom tatueringar var liksom Russian criminal tattoos. Alltså stökiga gamla fängelsegaddar. Att det ska inte vara så jävla, det behöver inte vara så jävla snyggt och coolt och perfekt och liksom så här porträtt och old school style och liksom så här. Utan jag tyckte att det kan vara lite stökigt och jävligt liksom. Det behöver inte vara perfekt. Sträckgaddningar liksom så här. Och jag använde den stilen, men med mina liksom egna påhittade motiv liksom. Och tyckte det var jävligt kul liksom. Och sen märkte jag att men det här verkar vara andra som också gillar det här, att det inte behöver vara som klassisk. Det finns ju massa olika tatueringsstilar, men att det inte behöver vara, att det inte behöver falla in i något av de facken liksom, så här. För jag var inte speciellt, alltså jag är ju, vad ska man säga, självlärd. Så jag har ju bara suttit och pickat på mig själv med nål och bläck liksom, som alla liksom 14-15-åriga kids gör hemma. Bara att jag var 30 bast, lite deprimerad, nynykter, och hittade en rolig grej. Jag har alltid tatuerat mig väldigt mycket genom åren, men jag har aldrig egentligen tatuerat grejer som jag egentligen kanske gillar, utan jag har mer gjort så, men vi kör det där och liksom, så här, det är coolt och liksom så här. Någon sleeve med liksom så här, skuggade grejer liksom. Så jag tycker kanske inte egentligen att det är snyggt, men jag har mest gjort det för att liksom tatuera mig mycket, för att jag tycker att då blir jag cool, då kommer jag få bättre självförtroende. Fick jag någon bättre självförtroende? Nej, inte alls. Mådde jag fortfarande kast? Ja, det gjorde jag. Fick jag mycket tatueringar? Ja, det fick jag. Men det förbättrade ingen självkänsla för 5 år. Liksom.
Men då, så du började tatuera överhuvudtaget bara för några år sedan?
Ja, men för några år sedan, det var ju alltså första gången jag gaddade mig själv, det var ju alltså ungefär 6 år sedan. Då tatuerade jag mig själv, satt och pickade med nål.
Men du hade jobbat sådana tidigare, eller?
Ingenting
alls
med det. Nej, då jag har jobbat i byggbranschen i 10 år innan, okay. Så det är totalt tvärtom.
Jag tänker att vi ska ändå backa bandet lite och se vilka förutsättningar du kommer ifrån.
Ganska bra förutsättningar liksom. Jag kommer från uppväxt i Stureby som ligger i söderort i Stockholm. Har 3 syskon, storbrorsan, lillebrorsan, lillesyra och 2 föräldrar. Och har egentligen en rätt schysst uppväxt liksom, en villaförort liksom, medelklass liksom så här. Mådde ganska dåligt ganska tidigt, utan att egentligen veta om det, men det som jag så här, idag kan titta tillbaka, det var att jag var extremt fokuserad hela tiden på att jag var så rädd för vad andra tyckte om mig, alltså en extrem sån rädsla som liksom som har påverkat mig under hela mitt liv och som har varit väl, tagit sånt jävla kraft och fokus från mig och min personlighet liksom, att jag hela tiden gått runt och rädd vad folk tycker och tänker om mig. Hur ser jag ut och vad händer när jag kommer in i det här rummet och tittar folk, alltså hela tiden rädd för att bli påkommen eller liksom här, råka förnedrad på något sätt eller liksom göra bort mig, så att de känslorna har varit så fruktansvärt starka så länge jag kan minnas tillbaka liksom.
Men var kommer det här ifrån då, tror du?
Jag vet liksom inte var det kommer ifrån liksom. Min uppväxt är ändå liksom så här, jag skulle säga att den är liksom helt okej. Men de här känslorna blev väldigt starka kring liksom så här skolgång, kring föreningsliv, liksom så här, spelat så här fotboll och bandy och såna saker, men jag har liksom alltid tyckt att allting var jobbigt liksom så här. Lagsport till exempel som ska vara kul, jag har tyckt att det har varit hela tiden, jag har gjort det för att men det blev så att jag gjorde det, men jag har tyckt att det har varit jobbigt, jag har inte kunnat tycka att det var kul liksom, för att jag är hela tiden rädd för att göra bort mig i laget och liksom, så att de rädslorna ligger hela tiden som ett så här, lock över mig själv liksom, så här. Och då blir saker och ting jävligt jobbigt liksom, så här. För att jag fattar inte, jag har alltid undrat vad fan är det för något jävla fel, kan jag inte bara få vara liksom, utan det är hela tiden något i huvudet som är igång hela tiden liksom, så här. Att man inte känner att man kan få vara i fred och ha någon så här trygghet liksom så här. Och det ändrades ju första gången jag krökade. Så fick jag min första liksom så här, äntligen så fick jag liksom lugn och ro i huvudet. Jag fick liksom så här bra självförtroende och kunde prata med folk och de här rädslorna bara liksom försvann liksom. Så det var ju en riktig liksom halleluja grej liksom. Så trots att jag söp ner mig då direkt första gången.
Hur gammal var du då?
Jag tror att jag var väl, kanske gick i 9 och sånt där, 15-16 bass liksom. Och det var ju fantastiskt verkligen. Så jag har ju varit liksom alkis sen första gången jag drack. Visste jag inte då, men hade någon sagt till mig då, bara, du, det här ser inte så bra ut, det här borde du lägga av med. Då hade jag liksom sagt, du, det tror inte jag, för det här är liksom det bästa som har hänt mig. Mm. Så jag höll ju vid det där så jävla starkt. Liksom. Då drack jag inte så ofta, utan det var väl ett par gånger då och då. Liksom, så här. Inte varje helg liksom, ens. Liksom, så här. Det blev det ju senare. Men jag höll vid de tillfällena så fruktansvärt mycket. Det var så jävla viktigt för mig, för det var mitt andrum. Liksom, så här. Jag var rädd och rastlös och stressad och nervös fan hela tiden, tycker jag. Men när jag fick supa ner mig så fick jag en frihetskänsla och ett lugn och ro liksom i min kropp. Första gången jag fick en sinnesro, skulle jag kunna säga liksom. Så det var liksom den här jakten på att få tag på liksom alkohol, antingen hemma vi och blanda någon vidriga häxor med liksom whisky, konjak och rödpang. Det fanns så dåliga grejer hemma, sämst grejer, men jag sket i det. Jag hällde ihop det som fanns, jag hade någon liten petflara och sulade i mig det där. Alternativt letade upp någon alkis i Högdalen centrum och som tjackade en kvarting liksom. För att det var så jävla viktigt för mig. Kanske mina polare tyckte väl också så här. Jag uppfattade det som att de tyckte väl också det var kul att dricka lite, men det var inte samma. För mig var det extremt viktigt liksom, att få den där lugnet liksom, så här. Jag sket i om det var liksom så här, någon fest eller något. Det var inte det som var viktigt för mig. Jag behövde supa ner mig för att få tyst i huvudet liksom. Och det var så jävla skönt. Jag kände att jag fick vara någon, och jag gillade känslan att identifiera mig med att vara den här personen som alltid söp och krökade ner sig. Det blev en identifikation för mig liksom, så här. Och jag gillade mig själv då. Trots att jag tappade kontrollen och inte visste vad fan jag höll på, så gillade jag mig själv väldigt mycket när jag var den personen, och ogillade mig själv extremt mycket när jag inte var den personen. Och det är klart att det, då ser det inte så jävla ljust ut liksom. Det kan jag inte säga liksom.
Det är så jävla intressant det där som du är inne på, att liksom, du är hooked redan från start liksom.
Helt hooked alltså.
Och det förstår du idag.
Ja.
Men det kan man ju inte förstå då.
För
då,
nej,
är man bara en ungdom som alla andra som, ja, som har upptäckt någonting liksom.
Ja.
Och man vet ju inte riktigt hur viktigt det är för alla andra, om man inte pratar om det. Man fattar ju mycket sånt där i efterhand liksom.
Mm.
Hur besatt man är. Och det är ofta så här, när man upptäcker någonting, alltså om man har gått runt och mått dåligt hela sitt liv, som jag också hade gjort och som du berättar om, och hitta någonting, ett botemedel mot det, och man kanske inte har den här spärren som vanliga människor har, om man ska kalla det, om det finns några vanliga människor utan sjukdomen då, men så att liksom de har kanske den här spärren att okej, okay, det här är alldeles för bra för mig, det här liksom, jag ska vara försiktig med det här.
Mm.
Medan du och jag och alla andra med beroendesjukdomen, man hittar någonting som lagar den, som gör att man får känna sig lugn och liksom harmonisk för första gången i sitt liv.
Mm.
Ja, men fan, så här måste jag ju må jämt. Mm. Det här är viktigast i mitt liv.
Ja, 100%.
Det är så jävla sjukt. Vad händer sen då? Du kommer upp i tonåren, vad händer med dig då? Vem är du då?
Det här följer ju liksom med hela tiden. Men jag tror att jag uppfattas nog som en helt vanlig lirare. Men i mig och i min kropp, jag exkluderar mig ju väldigt lätt från allt och alla. Och tycker, och en väldigt så självömkan, tycker att allt är jobb. Börja gymnasiet var fruktansvärt, tycker jag. Alltså jag gillade det inte alls liksom, för att jag kände mig så jävla ensam och ingen tillhörighet till någonting. Fast jag var det. Alltså jag var en del av... Men jag hade kompisar, var en del av en klass, en skola. Men jag exkluderar mig för att jag är så jävla rädd för vad folk tycker och tänker om mig. Jag har väldigt svårt för att skapa nya band med nya människor, för att jag är rädd att de inte ska tycka om mig. Och det gör att jag istället kan kanske uppfattas som otrevlig och inte vill ha kontakt, fast jag kanske egentligen vill ha det liksom, för att jag inte vågar ta det klivet. Rädd för liksom tystnad och när man inte vet vad man ska göra, och började skolka en del bara för att jag var rädd om det var någon. Jag var rädd att vara själv i skolan och inte ha någon kompis med mig, för att jag liksom inte ens vågar fråga någon om vi ska hänga, alltså för att jag är rädd för de kanske säger nej, alltså att det blir något sjukligt. Så att jag mådde ju skitdåligt under den perioden och bara väntade på att om jag väl får supa med de här personerna, då ska de få se vem jag egentligen är.
Mm.
Och då blir ju inte jag speciellt egentligen charmig och trevlig, utan jag super ju ganska snabbt ner mig. Det blir ingen kul liksom så här. Jag har egentligen, alltså det här med att man har haft så här glansdagar, det har varit kul och fest med det. Jag har ändå alltid haft någon jävla fucking ångest som har legat ändå. Som har varit så jävla svår att ens kröka bort, tycker jag liksom så här, för att jag vet ändå hur det blir liksom så här. Och det är liksom så här, ja, jag liksom ser fram emot de här tillfällen så mycket, att nu ska jag äntligen få dricka med en person och visa, men det går så jävla snabbt tills jag är väck. Och jag får...
jag skrattar, men jag känner igen mig. Och det är så jävla speciellt det där. Man vill bara visa upp den här sköna, fulla människan. Och sen så blir det bara skit ändå.
Ja, och så vaknar jag upp dagen efter och bara, vad fan, nu händer det igen.
Ja, jag måste få en ny chans.
Ja, och varje gång du tror, varje gång, det är det som är så sjukt med den här sjukdomen och den här mentala besattheten, att varje gång tror jag att jag ska lyckas och få den här perfekta liksom cocktailen. Och jag har alltid druckit mycket sprit liksom, för att jag vill ha snabbt bli full. Jag tyckte det var äckligt med öl och vin och sånt där, för fan, inget sånt. Grogga, starka groggar, gärna ren sprit liksom, ganska tidigt. För jag drack ju alltid såna här äckliga jävla häxor när jag var liten och lärde mig liksom att inte spy, utan jag dricker och så, jag hade liksom system för att liksom hyperventilera mig så att jag ska spara det. Det var så jävla viktigt att behålla den alkoholen i kroppen och inte så här spy upp det. Och det är så sjukt beteende också, att jag så halsade vidriga grejer och så här, var väldigt duktig på att inte spy upp det.
Vad jag än gör så får jag inte spy. Exakt. Jag måste behålla alkoholen i systemet.
Ja, det är så jävla sinnessjuk.
Herregud alltså.
Att det är så viktigt då liksom. Den här substansen som jag fått in, den är så fucking viktig liksom.
Det är viktigare än allt annat.
Ja, för fan. Men så hela min gymnasieperiod tycker jag, jag tycker bara att det var en jättejobbig period faktiskt, om jag ska helt ärlig. Jag hade inte så jävla roligt tycker jag liksom så. Men utåt sett så såg det nog helt okej ut liksom så. Jag var ändå ganska bra på att dölja att jag mådde jävligt dåligt. Alltså både hemma och i skolan liksom, att liksom så här, jag har aldrig vågat hemma säga hur det egentligen är, för att jag är rädd att de inte kommer förstå, och typ det egentligen. Jag har aldrig vågat säga till någon liksom så här, hur jag egentligen mår, och öppna upp mig liksom så här.
Hur gammal är du idag?
36.
36.
Ja, 37 i februari. Ja. Så det börjar gå ut för.
Ja, men du sitter här med nästan en gammal.
Ja, men det, jag gillar på något sätt att bli äldre. Jag har ingen problem med det, för jag känner att jag har landat lite med mig själv liksom, så.
Alltså så här, jag brukar säga det om folk frågar om jag har åldersnoja, då brukar jag säga så här, alltså hade jag varit kvar i mitt missbruk och hade jag varit kvar i skiten, då hade jag haft fett mycket ångest nu. Men nu har jag liksom barn, jag har en karriär, jag trivs med, jag är nykter. Vad finns det att ha ångest över då egentligen liksom? Om man har riktning som man trivs med, då är det lugnt liksom. Men okej, du är i gymnasiet och det är livet ganska normalt utåt sett.
Ja.
Men i dig så, du mår dåligt liksom, och du kretsar mycket kring och supar ner sig liksom. Har du börjat komma några tankar hos dig om att ditt, hur du är kring alkohol och med det, är, skiljer sig från andra människor? Eller är det inte aktuellt ännu?
Jag tycker väl att folk är så jävla keffa som inte super lika hårt som mig. Jag är jävligt bra på att försöka supa ner andra och liksom hetsa andra och liksom så, men nu kör vi sprit liksom, så man fan, klockan är liksom 5 på eftermiddagen, vi har precis börjat liksom så här föra. Och det, jag känner ibland på mina polare kan man säga, fan, nu börjar han liksom så här, alltså att jag är så jävla jobbig tror jag att vara med, för att jag blir helt inom händertagen av kompisar liksom så, och jag får ju minnesluckor. Minns ingenting, och det blir liksom något jag driver med. Jag driver om mig själv att jag är så där, du vet så här, och gör till en grej, jag skämtar bort det liksom så här. Men det finns nog ändå någonstans där, fan, det här, fan, alltså varför funkar det liksom aldrig liksom så här? Varför kan jag inte hålla mig? Varför kan jag inte göra som mina kompisar liksom så här? Och visst, jag har ju polare som fuckar ur titt som tätt också liksom så här. Men jag tycker inte att det är inte samma nivå liksom så här.
Är det någon som påpekar det också för dig, alltså dina vänner?
Inte när jag är så ung liksom, så jag för mig att liksom, så här, min farsa har varit väldigt noga med att säga, men fan, kan du inte ta det lite lugnt liksom, så här, och berätta liksom, så här, fan, jag har alltid tagit det lugnt, man dricker för att det är kul, men inget mer än så, för han har inte sjukdomen liksom. Och jag hör ju vad han säger, jag fattar ju det, men jag kan ändå inte kontrollera mitt drickande, och det gör ju bara att jag tycker ännu mer att det är något konstigt liksom, varför kan inte jag lägga om med det. Men sen efter gymnasiet, då ska jag dra in i lumpen. För det är någonting som min storbror har gjort, någonting som min farsa har gjort, och de, det är ju så jävla bra liksom, så. Och jag vill ju egentligen, absolut, jag har ju extremt mycket rädsla för det, jag håller på att skita ner mig. Men ändå ska jag dra till det här stället där i Täby eller var det ligger, där man gör liksom så här tester och det, och så, men jag ska vara duktig också och göra det. Kommer in som någon jävla stridschaufförs i Uppsala, och då har jag varit i Magel för mina polare och krökat ner mig i en vecka, och så dagen efter det, och har ju ångest hela den veckan för att jag vet vad som händer veckan efter. Jag gjorde min första gaddning där också 2004, och bara kommer hem och mår så jävla dåligt och vill bara gråta, men jag vägrar göra det för jag vill inte visa min familj att jag är svag och dålig och rädd. Så min farsa skjutsade mig till Uppsala och lämnade mig där. Och jag liksom, ja men det är så att jag vill bara bajsa ner mig och ta livet av mig, så känner jag liksom. Men går in där och ska ändå försöka och... Men jag var där i 2 dagar, sen skickade de hem mig. Och det var ett fruktansvärt nederlag för mig och mitt självförtroende. Jag fick träffa en psykolog efter 2 dagar för att jag bröt ihop liksom.
Du var inte liksom kapabel till någon.
Nej, jag blev utskriven där och fick träffa en psykolog som bara ganska snabbt så här, skrev ut mig för att jag med social fobi och panikångest. Jag fick ju verkligen panikångest av, det var liksom befäl som skulle säga vad jag gör. Allt handlar ju där om att man ska liksom, det är mycket förnedringskultur och peka med hela handen, nu har du gjort fel inför gruppen och det där. Och det är ju liksom mina största, jag fick utmana mina absolut största rädslor. Så jag bröt ihop och bara skrek och grät liksom så här. Till någon jävla befäl eller någon skit där som bara okej, shit så här. Jag bara, det är liksom, det är allvar. Jag var tvungen att visa att det är allvar liksom. Så jag håller på att gå sönder här liksom. Okej, du får träffa psykologen här som de hade då. Träffa med han, och han bara efter liksom så här 10 minuter bara, shit, du måste härifrån. Du kan inte vara här liksom, för att, och då var det någon som skjutsade mig till tåget, och så satt jag på tåget hem liksom, och var ju skitledsen och mådde skitdåligt. Vad gör jag när jag kom hem? Jo, jag sa, fuck det där, jag pallar inte med någon jävla lumpen grej. Så där är ingenting för mig, alltså, fan, jag är... Och vill ju egentligen säga att jag mår skitdåligt och jag är jätterädd och mår jättedåligt.
Var det någon du pallade var öppen med kring det här?
Min morsa sa jag väl liksom liten millimeter av det kanske. Och jag fick fortsätta, jag gick till vårdcentralen och fick prata med... Och som skickade mig till någon privat psykolog som jag fick gå någon sån KBT-grej liksom. Men jag var där kanske 5-6 gånger och det var så här, du ska utmana dina rädslor. Det som jag kunde inte ta in någonting, jag lyssnade ingenting liksom. Hon kan inte hjälpa mig liksom, för jag kunde inte säga hela sanningen till henne heller liksom. Så efter det så la jag av med det och började jobba på teknikmagasinet på den i en butik där min brorsa hade jobbat tidigare, så fixade han jobb till mig och så började jobba heltid där.
Vart är vi i tiden nu?
Ja, nu då är det ju strax efter gymnasiet där. Jag hade jobbat på teknikmässigt ganska mycket under gymnasiet och skolkat och dragit och jobbat istället, för att då får man in deg, kan man supa.
Men hur många år är det här ifrån tills du får barn?
Ja, det här, då är jag typ 19 bast. Så det är ju till att jag var 30. Så under 10 år sedan, då jobbar jag och krökar och knarkar. Det är det jag gör under 10 år sedan. Det ser ju ganska likt ut liksom,
helt. När började drogerna komma in i bilden?
Då var jag kanske 23, 24 bast. Då blev jag liksom introducerad till att röka gräs. Och det tyckte jag var, alltså det var ju bland det bästa som hade hänt, förutom då att supa. För då kunde jag helt plötsligt, jag var väldigt mycket så här, jag ska inte ha någon alkohol hemma. Jag hade aldrig alkohol hemma om det inte var liksom, på helgen hade jag såklart det, men det var ju bara, det tog ju slut samtidigt som jag köpte det mer eller mindre. Så att jag var väldigt mycket så att jobba och göra bra ifrån mig på jobbet, det är bra, och sen på helgen då tar jag ut mig något så fruktansvärt. Men så här, jobbar man i så här butik och sånt, ja, då jag kunde ju kröka sen på vardagar också, det hindrade inte mig. Så där, jag flyttar ju hela tiden de regler jag satt upp för mig själv. Så jag krökade mycket, fick varningar och grejer för att jag inte kom och öppnade butiken i tid och missade att ta emot leveranser för att jag hade varit ute och supit i 5 och skulle vara där 8.
Man brukar ju prata i 12-stegsprogrammet och i den här stora boken som vi jobbar efter, brukar man prata om ett etiskt och moraliskt förfall. Att man börjar korsa sina egna gränser och man flyttar liksom gränserna för vad som är normalt hela tiden. Och det här bara pågår från egentligen man blir hooked på, ja, men sin favoritsubstans fram tills man kraschar helt. Så bara skjuter man på det där, och alla tankar man har om hur man ska liksom hantera den här drogen eller alkoholen, det bara flyttas. Och det är små steg som man inte ens märker när man är mitt i stormens öga liksom.
Nej.
Så det är, ja,
det bara pågår.
Det är klassiskt det där. Och det är gräs främst, eller är det andra grejer också, eller hur ser det ut?
Ja, men mest kommer jag in sen framöver med att supa jävligt hårt på helgerna, men i kombination med mycket hasch och cannabis. Och framförallt sen på vardagar blir det väldigt vanligt för mig att jag går hem och röker ner mig för att jag inte orkar med mig själv. För att jag har sagt åt mig själv att jag ska absolut inte dricka på vardagar och försöker hålla vid det. Och så ska jag istället, ja men det är bra, då kan jag ju lugna ner mig genom att blaza sönder mig. och sitta och flumma och dagdrömma och liksom så här. Jag pluggade och sen började jobba i byggbranschen. Då hade jag en kran på bygget som kunde liksom komma och leverera till mig liksom, i princip när jag ville. Mm. Vilket var inte så bra för en snubbe som mig.
Du tyckte det var bra då?
Ja, jag tyckte det var toppen. Jag kunde få liksom en five-ish när som helst i veckan. Mm. Och det här ska jag spara och ha under veckan. Ja, så var det slut liksom. 2 dagar senare. Mycket så här, bjuda andra och liksom så här, hela den här grejen liksom så här. Så hade jag torskat flertal gånger för innehav och ringa bruk och såna grejer också. Haft husrannsakan hemma i lägenheten och tänkt att det skulle vara liksom en tillräckligt stor krasch för mig och liksom mitt självförtroende. Och jag var väldigt rädd att mina så här, föräldrar och familj skulle komma veta att jag hade fått det. Jag hade liksom så här, haft problem med polisen och sånt. Men jag lyckades dölja det väldigt bra. Och det var inte så att jag nådde någon botten där. Utan det odlade snarare mitt knarkande mer, tror jag. Mm. Och sen såklart så började jag ju dra ladd och sånt också. Och det tyckte jag också var fantastiskt liksom. Schack har jag aldrig, det har inte lirat med mig. Jag får liksom dödsångest när jag gör det. Mm. Det har mest varit när man har dragit ladd och tror att det är ladd och så är det schack. Och så bara fuck dagen efter liksom. Vad fan hände? Mm. Men jag har alltid haft stor respekt för droger. Det har varit trösklar här, så jag har varit så rädd för att typ så här, köpa eget. För det har också varit så här, min moraliska kompass. Mm. Jag ska inte köpa eget. Sen har jag gjort det ändå. Men jag mestadels försökt att omge mig med folk som använder det. Så att jag nästan alltid kan dra ladd när jag är ute och festar. För att har man väl gjort det och har den här sjukdomen så vill man ju aldrig inte göra.
Nej, exakt.
Alltså en vanlig kväll ute på krogen om jag bara har rökt gås och krökat, då är det något som saknas. Mm. Jag vill hamna på en efterfest där det finns en redline-påse med någon substans. Och jag vill ha det. Får jag inte det, då är jag fruktansvärt missnöjd. Mm. Och då kan jag supa ner mig ännu hårdare för att jag är bara lack liksom.
Mm. Jag kommer verkligen ihåg det där, alltså hur man kunde tänka så att man ångrade liksom att man hade provat, ja men pulver på något sätt. Mm. För att då hade man liksom höjt tröskeln.
Ja.
Så varje gång man drack eller var på krogen så kände man, fan, det här kan ju bli roligare, det här kan ju bli bättre.
Det saknas något.
Ja, det är helt meningslöst att bara dricka liksom. Ja. Att det inte ens var värt det på något sätt. Och det var ju så jävla, jag var så förbannad på mig själv. Varför tog jag det där klivet?
Ja.
För nu alkoholen är ju förstörd för mig nu.
Ja, det var verkligen förstört tycker jag. För att det var så jävla mycket najsare.
Men hade du börjat gro någon tanke om att du behövde göra en förändring här? Eller var du fortfarande fast i liksom bara såhär, men det här är...
Fan, jag måste tänka efter. Fan, nu...
För nu, när drogerna har börjat ta fart, då är även med uppåt droger, då är det kanske 25-26 eller...
Ja, men precis. Där någonstans. Men jag har redan innan så har jag liksom tänkt att det här är liksom inte bra. Och jag får så jävla mycket minnesluckor.
Mm.
Och ställer till det för mig själv något fruktansvärt liksom. Man vaknar upp här och var, man sitter och åker liksom linje 19 fram och tillbaka till klockan 12 på förmiddagen och folk sitter och tittar på mig, vad gör den här snubben liksom? Nu är han i Hässelby och sen är han i Hagsätra och sen ingen mobil kvar och liksom så. Ja, men jag ställer till mig så fruktansvärt mycket för mig själv. Håller på att torska jobbet och liksom så. Ja, det går verkligen. Jag får ju konsekvenser, men jag var på ett möte häromdagen när någon berättade, vi snackade om ett steg där, någon berättade om pojksträck. Jag tog in det väldigt mycket. Att jag liksom tycker att det är okej. Okay. Att det går som det går. Att det är så, men det är pojksträck. Det där är inga problem. Jag har bara blivit rånad och misshandlad. Men det är lugnt fan. Det löser. Jag kan sjuka mig från jobbet några dagar. Sen kommer jag tillbaka och så hålla 2 dagar utan att kröka. Och liksom. Så kommer jag tillbaka och är mig själv igen. Det är lugnt liksom. Så här. Jag kan ljuga om att det händer där och där och där. Liksom, så.
Det här hänger ju egentligen också ihop med det här etiska och moraliska förfallet.
Mm.
Det här med skjuta på gränserna.
Ja, det...
Och det i sin tur hänger ihop med det här med att folk pratar om att man måste nå sin botten för att ta sig upp.
Ja.
Det är ju någonting av de mest största missförstånden och de tröttaste uttrycken enligt mig.
Ja, jag fattar.
Alltså där folk bara säger, men jag har inte nått min botten än. Man bara, men varför ska du gå runt och leta efter din fucking botten? Du kanske dör på kuppen liksom. Är det värt, måste du förlora allt för att ta dig upp?
Mm.
Det är väl jättedumt att satsa på det. Det är väl jättebra om du liksom kan vända på skutan innan du hamnar på kåken eller förlorat familjen eller hamnar på sjukhus. Jag tror så här, man måste nå någon slags emotionell botten där man liksom känner en villighet till förändring. Mm. Det är ju en sak. Mm. Men att liksom hålla på och leta efter sin botten, alltså min botten tror jag lika gärna kan vara en kista liksom. Mm. Alltså, och därför är det farligt att leta efter den, tror jag.
Det är skit, för att jag har väl nått, borde ha nått mina bottnar tidigare liksom. Jag har alltid haft en längtan av att dö, alltså under många år. Alltså, från att jag var säkert 20 bast så har jag varit så här, jag borde bara lägga av med det här, för att jag klarar inte av mig själv. Jag vill liksom bara klättra ur mig själv, för att jag tycker att allt är så fruktansvärt jobbigt. Arbetsliv tycker jag är jobbigt. Jag tycker det är jobbigt med att vara ute med kompisar. Alltså, jag tycker att allting är jobbigt, för att just jag har hela tiden den här stressen och nervositeten och rädslan, och den är så, tar en så stor del av mitt liv, så jag tycker saker är så jävla jobbigt. Så när jag var 20 den gången, då försökte jag ta livet av mig. Bara i ren liksom, att jag inte stod ut med mig själv. För att det går åt helvete hela tiden. Liksom. Men jag är väldigt glad att jag såklart inte gjorde det. Men just det här som du menar, att vad är en botten? Och liksom så här, där kan jag ju tycka att jag verkligen hittade min botten. Sen gjorde jag aldrig det. Och jag hade liksom så här förberett snara och liksom så här testat. Och liksom så här, men jag bangade. Jag var för rädd. För att göra det, för rädslan att vad händer om jag misslyckas med det här? Hur ska min familj se på mig om de får reda på det här? Och liksom så här, då kommer jag ju liksom, då är det kört på riktigt liksom. Så här, för att det är så viktigt, det har varit så viktigt för mig att utåt sett ska det vara lugnt. Det ska vara bra. Och där är jag så rädd att det ska gå åt helvete med mitt självmordsbesök. Alltså det är så sjukt när man pratar om det. Att det är det som är slutändan som räddade livet på mig. Liksom. Så jag har försökt göra det vid två tillfällen. Med typ, det är en 2 års mellanrum där. Men bangat. Jag hade liksom röda märken runt halsen. Liksom, för att jag liksom avslutade det liksom mitt i. Bara, nej, men det här går inte. Men sen har jag hela tiden haft, och jag har skämt så fruktansvärt över det. Jag har ju sagt det här till, jag har bara sagt det här till min sambo egentligen. Det är liksom ingen annan som vet om det. Förutom när jag berättade på liksom live stories på 12-stegsmöte. För där kan man safta på utan att någon tappar hakan. Mm. När jag berättade då om att jag har velat ta livet av mig. Då är det så här, jag fattar, samma här. Alltså det är inte värsta grejen. För alla där har haft en närhet till döden och kanske en önskan att vilja dö. Det är inte någon big deal. Men säger man det till andra som kanske inte förstår det, då är det så här, shit, fan, du vet, så här, det är helt sjukt liksom. Så. Mm. Men det är inte helt sjukt. Jag har alltid haft en närhet till det, och det har alltid varit under mitt liv, det har varit en plan B. Och det har jag varit ganska nöjd med. Jag vet att säga, men skiter sig riktigt jävligt, att då har jag ju det här som en plan B. Det är ju bra. Alltså, och gått runt med det. Men skämts något fruktansvärt över att jag har ens haft de tankarna. Liksom.
Och det i sig borde ju vara en botten, kan man tycka.
Ja,
att vilja dö liksom.
Ja, ja, men att jag misstrivs så mycket med mig själv. Jag har sånt jävla självförakt och hatar mig själv så jävla mycket, så att det är ett alternativ. Mm. Men jag vet ju men jag kunde inte sätta fingret på varför. Varför är det? Jag hade inte kopplat det då till att det var liksom så alkohol och droger. Utan jag kopplar bara till att jag hatar mig själv så fruktansvärt mycket. Och de enda tillfällena när jag kan må lite bra, det är när jag är riktigt, riktigt jävla packad och riktigt jävla påtänd. Och får den här, du vet, perfekta ruset. Och de perfekta rusen försvinner ju längre man har hållit på, så finns de inte längre. Jag kan liksom så här titta tillbaka på, det där, det var fint liksom så här. Men sen blir det ju inte, det längre fram. Jag försöker blanda ihop den här perfekta cocktailen, och det slutar alltid åt helvete. Alltid minnesluckor. Eftersom jag hade så jävla mycket problem med just det. Mina minnesluckor började så tidigt i mitt liksom så här, på kvällen eller vad man ska säga. Liksom, så det var minnesluckor ganska snabbt, och då är det så här, jag kunde göra rätt mycket grejer. Folk säger, men du var ju med, men jag var inte med. Jag kom aldrig ihåg någonting dagen efter. Och liksom skämta bort det liksom så
Bortförklaringar, ursäkter och liksom bara, men jag gjorde ju inte det där i alla fall.
Nej, men och jag var mycket så, när jag var liksom så här utomlands med kompisar eller med jobbet och det, då släppte jag på ännu mer gränser. Då var det ju liksom, det första jag gör om jag kommer utomlands, då ska jag hucka bra ladd. Alltså det första som händer. Så att det var liksom så här, folk tyckte, vad fan, kan vi inte käka åtminstone? Eller liksom så här, det var det viktigaste för mig då, för då skulle jag få knarka varje dag i de dagarna vi var borta. Även med jobbet liksom, så att det var fuck dem liksom. Jag ska knarka ner mig liksom, så här. Nu är jag i Barcelona, där finns det ladd. Jag hinner gå 2 meter på La Ramla, sen kommer det 3 snubbar och vill kränga ladd till mig, absolut. men jag vill gärna prova först och se om det, alltså det är så här, det är så fruktansvärt viktigt, men då vill jag göra det lite som i smyg. Och sen blir det också det här att man hittar ju andra som håller samma nivå. Mm. Man försöker ju hålla sig till andra som gillar samma saker, som normaliserar sitt beteende. Och jag undviker att vara med folk som jag tycker är jävla färskingar liksom. Mm. I mitt missbruk.
Och du tänker så här, ja, men jag är ju barcelonare, då måste man ju köra på liksom.
Nej, men så är det liksom vid varje tillfälle. Ja. Och liksom börja kröka liksom klockan 9 på morgonen liksom, så här, för att det får jag.
Mm. Alltså. Man hittar anledningar, ja, alltså, på, ja, alla det... sätt. Men idag är ju en bra dag. Nej, men idag är ju en mindre bra, ja, dag. Då måste ju tröstsupa, ja, eller jag måste, nej, ju, det... jag måste ju fira. Jag måste, för att jag är Barcelona. Jag blir, ja, dumpad av min tjej. Jag har fått en ny tjej. Ja. Alltså, förstår du vad jag menar?
Ja, men det...
Jag tror så här, har man den här sjukdomen så kommer man alltid hitta anledningar och ursäkter i alla sammanhang. Och det kommer bara pågå liksom. Mm. Tills man fattar att det faktiskt är en del av sjukdomen. Det, ja, är liksom den här mentala besattheten som bara hittar nya vägar, mm, in liksom. Vi pratade tidigare det här om att du blev nykter.
Ja, ja, precis.
Och hur blev du nykter?
Ja, det är ju det är väl en process, tror jag, som pågick från att jag träffade min nuvarande sambo. Vi har varit tillsammans i snart 9 år. Hoppas jag säger rätt där. Jo, men det är fan det. Och vi träffades när jag var 27, tror jag. Ja, men och det är liksom det första liksom, den första längre relationen än typ några veckor. Alltså, jag har aldrig vågat släppa in någon nära på mitt liv liksom, så här, för i ren skräck liksom, för att jag hatar mig själv så jävla mycket. Så...
Vad träffades ni i för sammanhang? Och...
Alltså, vi träffades genom att jag träffade henne på en familjemiddag, för min kusin var tillsammans med hennes syra. Mm. Så jag kände till henne lite innan liksom, och så träffade jag henne och så började vi hänga lite och sen... Ja, men så blev det tillsammans. Jag flyttade ganska snabbt in hos henne och liksom så här. Men redan där tror jag hon började märka av liksom att den här snubben, han kör ju på i 180 liksom så här. Men jag kunde lugna ner mig lite då. För att då gick jag in i en relation och blev kär och liksom kunde lugna ner mig lite i mitt... Jag behövde inte fästa lika hårt. Och jag blev ju glad också på något sätt att liksom så här, fan, det här kanske är en vändning liksom. Så mm. nu kanske jag kan börja... Jag kanske kan få så här, bli älskad för första gången, känner jag, och liksom må bra.
Det där är så jävla lurigt det där, för det... Det är så många människor som upplever det där, ja, att man kan bromsa lite, ja, när man får en ny relation, ja, och allt, ja, det där, nytt jobb, ja, som vi snackade om tidigare. Ja. Och det gör ju också att man i sin tur faktiskt tror att det är det man ska kämpa, ja, efter. Ja. Att man ska rikta sig utåt. Det blir så fel på, ja, något sätt. Ja.
Nej, men då lugnade jag ner mig med, framförallt med, liksom, med pulver kan man väl säga. Mm. Men mitt gräs och min alkohol var ju fortfarande min snuttefilt, och det vill jag ju såklart liksom, så här, sälja in att det är ju bra. Mm. Så att det var alltid liksom man på eftermiddagen och så, men jag ska bara gå ut och kicka en gås liksom, så här, innan vi ska kolla en film eller sånt där. Och hon var, aha, okej, okay. För jag har ju en tanke om att det är väl lugnt. Det gör väl alla liksom så här. Men då jag började liksom sakta men säkert började liksom så här, någon annan utifrån så bara, men fan, måste du det? Eller liksom så här, säga ifrån lite. Jag blir ju då såklart råkränkt, men så här, jag kan väl göra det bara när jag inte hör och liksom så här. Och där började jag väl kanske liksom så här, där började väl kanske lite liksom så här, okej, det kanske inte är asbra det här liksom så här, men kröka vill jag ju fortfarande göra i 180 liksom så här. Och så skulle jag liksom försöka ta körkort, och det fick jag inte göra. Då var jag ju tvungen att ta tag i det och lämna in massa prover och hit och dit, och då var jag ju tvungen. För då var jag så, men nu ska jag fan, nu har jag liksom, nu är jag en ny tjej här, nu har jag liksom så här, börja om lite från början, och nu ska jag i alla fall försöka att fixa körkortet och liksom så här, visa min farsan och brorsan och de här att jag minsann också kan göra det, att jag är duktig liksom så här, det är bra. Men jag har ju fortfarande, jag måste ju liksom lämna massa pissprover, blodprover det för att klara det. Och då skulle jag försöka hymla lite med det. Det tar lite tid här och liksom, det är något strul där liksom så här, men det kan ju ta skitlång tid, och det tog ju ganska lång tid för mig. Men jag lyckades göra alla de där proverna genom att jag drog till ett ställe där jag kunde hassla. Alltså jag kunde lägga upp ett jävla fucking schema. För jag hade försökt göra det några år tidigare, och det var inte ett enda prov jag lade mig in, så okej.
Fast Niklas, menar du att folk som har beroendesjukdomen är bra på att hassla och manipulera?
Tydligen.
Otroligt alltså.
Det är en av mina starka sidor. Jag gick ju dit, det var en polare som har tipsat, men dra till den här snubben där i Näckrosen eller vad fan det var. Det var en sån här mottagning. Du kan snacka med han liksom om och liksom så, du kan berätta när du kan komma och lämna proven och liksom så här. Och det tyckte jag, det låg till skitbra, för då kan jag planera mitt supande och knarkande med att köra en månad helt utan cannabis, ladd och alkohol. Lämna blodprov, urinprov, och sen har jag helt plötsligt 2 veckor på mig och mörda mig själv med substanser. Och sen är en månad till, och så höll jag på sådär. Så hade jag planerat semester på sommaren, då fick jag dra iväg, lämna blodprov dagen innan. Så där höll jag på i 1,5 år, tror jag. Och du förstår, för min sambo leva med en person som håller på sådär och som tycker synd om sig själv och är extremt deprimerad och ledsen och bitter och självömkan i en månad, för att sen alltså hamna i trans i 2 veckor. Alltså du vet, fullständigt ta slut på sig själv. Och det är en progressiv sjukdom. Så håller jag upp en period och sen börjar igen, det blir ju pannkaka. Så att det var ju en fruktansvärd period liksom. Men jag tyckte ju att jag var toppen. Där funkade det skitbra. Och sen lyckades jag få beviljat att börja övningsköra senare, för att jag hade klarat de här proverna. Och sen under min övningskörningsperiod så lyckades jag köra helt väck när jag övningskörde med min farsa en gång. Bara en sån grej liksom, så att jag var så jävla, ja, men det är klart, jag har ju lovat att vi ska övningsköra. Av min stolthet, jag vill inte säga det till min farsa att jag var skitpackad så här tidigt på morgonen. Vi skulle köra till Arlanda med min sambo och jag och farsan. Jag hade varit ute till så här 5, han hämtade oss klockan 8. Jag är fortfarande pissfull. Och övningskör med honom till fucking Arlanda. Sitter där skitfull. Tror inte de har någon fucking kontroll på Arlanda med liksom snutar. Så jag kommer upp där mot gate 5, ligger i dragläge med hans gamla Chrysler och bara fuck. Jag bara, jag är körd. Nu är jag liksom så här, nu sket det sig. Nu vet de vem jag är egentligen liksom så här. Plockar de in den bilen och plockar de in varannan bil, och jag blir inte plockad. Så jag är dyngrak, övningskör och rullar in. Vad gör jag då? Jag glider in direkt. 2 Fernet, 2 bira. Super ner mig. Sen är jag i Grekland i 2 veckor med, eller en vecka med tjejen, och bara kröka konstant. Men det är såna grejer som det är såna grejer som jag gör.
Men hur långt är det från den här Greklandsresan tills du faktiskt blir nykter? Och vad händer när du blir nykter? Är det någon grej som händer då, eller är det bara liksom kontentan av...
Ja, det går ju åt skogen. Timelinen där är lite så, men det är inte så jävla viktigt egentligen. Nej. Kanske. Men jag går in i väggen på jobbet kanske 1 år efter att jag och min tjej varit tillsammans. Och det, jag har jobbat för hårt och det är så synd om mig och hit och dit. Och det är ju för att jag super något fruktansvärt mycket på helger och sitter och är skakig på veckodagar och inte kan jobba. Blir sjukskriven efter att jag har varit i 4 dagar i Åre med 2 polare och tog ut mig själv. En ångestkrökarresa där jag brände jättemycket pengar på att sitta och dricka typ Fernet Polaris. Alltså depparnas mamma. Det var så jävla deppigt. Och kom hem och hade liksom sån skakningar och låg i fosterställning naken i sängen och bara grät. Och min tjej bara, men du måste ju söka hjälp. Du är ju liksom, du är paj, du är ju alkis liksom. Det är så synd om mig. Drog till vårdcentralen dagen efter, var hon fick gå med mig ner till vårdcentralen. Alltså jag var liksom inte kapabel till att prata. Jag har inte ens råd att pröjsa på vårdcentralen, för att jag har bränt alla pengar jag har på liksom, ja, Kosken och Färnet och bira på Läris. Jag har inte åkt någon jävla bräda liksom. Inte ens varit på en afterski. Jag hade kunnat sitta i min gamla 1:a i Högdal lika gärna. Är du med? Där nådde jag ju en botten igen då, kan man säga. Och var nykter under 2 månader. Och tyckte jag var skitduktig. Käka antidepressiva, panga i med Atarax. Och tyckte ändå, ja men fan, nu är jag duktig liksom. Så här. Men efter 2 månader, då började jag klia duktigt. Och så var jag ute med tjejen och så här, skulle kolla bi. Jag bara, fan, man kanske skulle ta en bira, säger jag liksom. Fan, det är... Och hon har inte fattat liksom att jag är sjuk, att jag är alkoholist, narkoman. Hon har inte fattat det. Hon har väl tänkt så här, nu har han fan skärpt till sig. Ja, men det är klart, han kan väl dricka en bira som alla andra. Sweet, säger jag, för att jag får det av henne. Hon säger till mig att det är okej. Okay. Jag...
Och exakt det där tror ju alla vanliga människor, att ett uppehåll ska få en att kunna dricka normalt.
Nej. Så 2 månader nykter, då är jag på det igen. Och då dricker jag jag dricker 2 öl och bara känner att nu är jag fucking back in business. Det är inte, jag super inte ner med den kvällen. Jag dricker 2 öl, biter ihop händerna så här, kollar en bio och bara sitter där och är så här, nu jävlar, jag bara ser framför mig så här, nu ska jag bara kontrollera det här och visa alla att jag också kan dricka lugnt och sansat. Niklas 2,0. Och det går ju åt helvete såklart. Så det är 3 månaders förfall från den botten tills min sista botten. Och det var den 29 september 28 september 2014, en söndag. Det var min sista resa. Då gick det riktigt åt helvete liksom.
Och då blev du nykter egentligen på egen hand?
Ja, då krökade jag och knarkade ner mig duktigt. Jag skulle bara gå ut och dricka en öl med min lillebrorsa och träffa en polare som fyllde år. Liksom. Och det slutade med att jag kom aldrig hem den kvällen. Men då hade jag ju under 3 månader, från den här 2 bira innan bion till den, 3 månader liksom så bara gått ner liksom snabba rulltrappan ner liksom. Det gick så himla snabbt.
Ner i
källaren. Jag skulle försöka visa min sambo och alla andra runt om att jag kunde kontrollera mitt drickande. Det blev ju bara liksom lögner och förfall under 3 månader. Där jag skulle försöka och hit och dit, och det börjar med några öl och sen är det jättemycket sprit. Jag kommer hem klockan 3 på natten och när jag har sagt att jag ska bara dricka någon öl. Och tycker att det är okej, och tycker att jag var duktig. För att jag ändå kan liksom få in nyckeln i dörren och gå och lägga mig och vara helt väck. Men jag vaknade upp dagen efter och bara, fan det där, det gjorde jag ju ganska bra. Och så var på semester och var liksom så här, från att så här, man dricker första ölen klockan 1 kanske sådär, till att jag liksom så börjar dricka klockan 8-9 på morgonen liksom. Går iväg till baren själv på kvällen. Och bara, men jag ska bara kolla någonting där med passen och det. Bara står och drar typ 3 järn. Och, alltså du vet, jag är så besatt av att få vara packad liksom. Och jag börjar också liksom, så jag har sagt, men jag ska inte röka någon grädde, jag har ju lagt av med. Inget droger liksom. Så fort min tjej är borta i 2 dagar, då är det liksom så, ut på någon polares land och liksom. Det är svamp, det är gräs, det är ladd, det är sprit, alltså hela jävla apoteket. Och sen kommer hon hem, då kommer jag, fan, jag är lite förkyld och hostig och jävligt, jag måste åkt på någonting liksom. Och sen till slut så gick det åt skogen där en kväll. Och då jag blir ju, ja, då vaknade jag upp dagen efter och bara, okej, det var kul det där, nu är jag klar. Det var en sån jävla förnedring den min sista kväll. Jag blev synad min bluff av hela min familj, mer eller mindre. Alltså jag liksom blev upphittad vid någon jävla refug i Skärmarbrink där jag bara låg på någon gräsmatta och var helt förstörd. Och min tjej hade liksom försökt leta efter mig under natten och ringt till min farsa, morsa och brorsa och hennes syrra, och det var skitmånga av liksom min familj där när jag liksom blev uppplockad av fucking Aina på en refug i Skärmarbrink och jag är helt förstörd. Jag har bara virrat runt och bara typ så här försökt hitta något sätt att typ ta livet av mig, för att jag inser att jag är fucked. Så det, jag är liksom, jag blir dödsrädd när jag vaknar upp dagen efter, bara då är jag som så här, skammen och skulden var liksom värst jag varit med om. Det var så grovt, och min dödsrädsla var så hög liksom, att jag vet, alltså jag är här igen så är risken att jag tar livet av mig. Då vaknade jag upp och det var inte, jag fattade att, ja, min sambo, hon kommer liksom förmodligen kasta ut mig om jag försöker att vifta bort det här. Men det var inte den påtryckningen egentligen, eller eventuella påtryckningen, utan det var jag själv som bara, nu lägger jag av.
Och
jag
det,
slutar.
Och det är ju också nyckeln, att
det är nyckeln.
Att det var du själv.
Det var ingen annan som sa, jag sa det till mig själv direkt när jag liksom, jag vågade inte ens öppna upp ögonen, utan det var typ det första jag sa, bara, jag är klar, vad fan, jag vet inte ens vad som hände. Jag har blivit rånad och varit med om en del jobbiga grejer under den kvällen, alltså det har gått åt helvete, som det gör för mig. Men det var inte de grejerna i sig som gjorde det. Det var den här förnedringen och den här dödsrädslan och den här jag blev synad liksom. Verkligheten kom ikapp mig. Den bara joggade förbi liksom.
Och där blir du nykter.
Då blir jag nykter.
Och du har varit nykter där, sen då.
Ja, sen dess har jag varit det.
Du, men alltså vid den här tidpunkten då, hur lång tid är det här ifrån tills du hittar in i programmet? För jag tycker att vi ska prata lite om skillnaden. Alltså innan vi avslutar den här podden för idag, så ska vi prata lite om skillnaden att vara sprit- och drogfri och att faktiskt leva i tillfrisknande.
Ja, det är dag och natt liksom.
Så är det verkligen. Och hur lång tid är du nykter innan du hittar in i 12-stegsvärlden?
Ja, jag hade ju det där CIA-mötet som jag stekte där efter ett år. För att jag var inte villig.
Nej.
Jag tyckte att jag började under första, men det är 2,5 år. Så jag nykter på egen hand och fixa och trixa och.
Och det grejade du typ bara för att du fick barn?
Bland annat olika, alltså jag kan säga att när jag hade varit nykter i 3 månader, då blev min sambo gravid. Och jag blev så tagen av och blev så jävla glad. Och innan det, då hade jag liksom, ja, men jag hade varit på beroendecentrum, jag hade fått träffa en psykolog och pratat med, som visade sig vara gammal alkoholterapeut och liksom så här. Jag hade fått viss hjälp, som jag tror. Hade jag inte fått de bitarna, då hade det nog bara sett ut som vanligt. 2-3 månader senare hade jag, fan, en liten bira på det. Men jag kom aldrig dit. Och det, jag är fortfarande så här, jag bara, det är helt sjukt att jag att det inte såg ut som det brukade göra. Att jag faktiskt höll vid beslutet, det är helt sjukt. Jag fattar det fortfarande inte. För att alkohol och droger har varit det viktigaste i mitt liv sen jag provade det första gången. Och att bara att det har en sån stor del av mitt liv, eller det enda som har varit viktigt i mitt liv, till att bara på dagen sluta och stå vid det beslutet. Det är för mig helt sjukt att jag liksom, att det blev så. Alltså så här, oddsen jag har varit emot mig, jag borde ha tagit ett återfall, är du med? Under de här 2,5 åren. Men det blev inte så av någon jävla fucking anledning. Och det är så sjukt liksom. Utan det har varit olika små saker som har lett mig till att inte ta upp igen. Och inte så, ah men okej då. För jag har extremt mycket tankar i början. Var så, ah men ja fan, nu har jag tagit i från tårna här. Så farligt är det inte. Den här mentala besattheten. Det var, jag hade ju sådana tankar hela dagarna. Men jag vägrade, ja men nej, jag har tagit det här beslutet liksom. Blir inget mer. Det är slut liksom. Jag kan inte göra det här. Och genom att jag var på beroende, så gick någon så återfallsprevision på Maria. Lär dig att säga nej och det, såna här grejer. Skriv en lista och lägg i plånboken fördelar och nackdelar. Jag bara, men ja, ja. Och det hjälpte mig väl lite liksom så här. Men framförallt det där att jag skulle bli förälder. För att jag hade sett mitt liv liksom att det kommer vara gråskaligt. Jag kommer förmodligen dö. Jag kommer aldrig bli en förälder. Jag har för fan knappt haft en fucking relation. För att min enda relation har ju varit droger och alkohol. Och helt plötsligt så kommer den informationen. Och jag blir liksom helt tagen av lycka. Och liksom såhär, äntligen så händer det något bra för mig. Fan liksom, så att jag kan få det här. Och då identifierade mig väldigt mycket med det där. Och liksom berätta för folk och vara så jävla lycklig. Och skulle fixa och trixa och köra, hämta grejer och fixa hemma. Och, alltså det tog upp så jävla mycket av min tid på ett sånt jävla nice sätt. Jag var helt besatt av det. Så att jag liksom, det här med alkohol och droger blev en icke-fråga. Det funkade liksom på grund av den besattheten liksom. Sen föddes Nino då, och då hade det gått ungefär ett år. Jag kommer ihåg att jag skrev några inlägg på Facebook och var så jävla glad över att jag var nykter och fått barn. Mässade med min gamla alkoholterapeut och hon bara, ah, grattis, fan vad duktigt och liksom så här. För hon tyckte att jag skulle in på behandling. Men jag var så här, behandling, ingenting för mig. Jag är kingen när det kommer till att hålla mig nykter. Jag ska bli förälder, jag är lugn, du vet så här. Men sen började jag ju, ungefär när Nino föddes, så då började jag ju sitta och picka på mig själv och gadda mig själv och blev helt besatt av det. Alltså jättebesatt av det. Då hade jag liksom så här, 2 grejer. 1, förälder och en liten bebis som jag älskade mer än någonting annat. Och att jag kunde sitta och gadda mig själv och bara, det funkar, det här är ju skitfett liksom. Äntligen kan jag göra så här sjuka jävla fula grejer som jag gillar egentligen liksom så här. Och där någonstans efter 1,5 år i det, gadda mig själv och vara småbarnsförälder, så hade jag blivit riktigt, riktigt deprimerad istället. Från att det är så här, det går bra, till att det är så här, det går åt helvete! Nu går det åt helvete igen. Jag mår skitdåligt, jag är skitdeprimerad. Ingenting längre gör mig glad. Då träffade jag en snubbe på öppna förskolan i Kärrtorp där jag var med Nino. Jag var ju livrädd för att gå in på en öppen förskola bland andra småbarnsföräldrar. För jag har ju de här rädslorna. Det var ju såhär, fuck, liksom, såhär, shit, hur kommer de se på mig? Och vad ska jag säga till dem? Och vad ska jag fråga? Och liksom såhär, du vet, såhär, så extremt mycket rädslor och nervositet och stress. Liksom, snackar med någon farsa där. Börjar vi snacka, vad har man gjort i helgen och det? Och kommer fram till att vi inte har druckit. Och han bara, jag är alkis. Jag bara, shit, mannen. Såhär, lugn. Såhär. Jag bara, jag med. Såhär, med ett stolt, såhär, jag med. Liksom så här. Och då sa han bara, ah, fan, går du på några möten? Jag bara, lugn, nej fan, jag håller inte på med något sånt där. Och fan vad sjukt, sa han så här, det är ju, jag har varit nykter i 1 år länge. Jag bara, 2,5, det är så här, för att tiden då är väldigt viktig för mig. När jag är, framförallt när jag är liksom är nykter på vita knogar, då är den här tiden väldigt viktig för mig. 2,5 år, jag hade mer tid än honom, jag är bättre än honom. Och han bara, fan, det låter jobbigt, sa han till mig liksom. Så här, helt drygt. Så jag bara, fan, tror han att det är liksom så här. Han bara, du ska inte hänga med på ett möte ikväll då? I AA-möte borta i Hammarbykyrkan. Och jag ändå så här, någonstans, jag bara, ja, det kan jag göra. Hänger med han på ett möte på samma kväll, går jag till det mötet. Och i då en jävla fucking kyrka. Och alla mina liksom förutfattande meningar mot tolvstegsprogram och det är religiöst och sekt och liksom Knutby och hela skiten bara, fuck me, det är en fucking kyrka. Ja, ja, jag har sagt till den här snubben att jag ska gå hit. Jag går in dit liksom, jag ska hålla mitt ord. Glider in dit, tryckt 2-3 betablockerare. Det var ju någonting som jag under mina de här 2,5 åren käkade till en början lite då och då, mot slutet nästan dagligen, för att hantera min stress, nervositet, rädsla för vad andra människor tycker mig, rädsla för att göra fel, hålla mig lugn. Då käkade jag liksom betablockerare nästan dagligen till slut liksom. Som jag fick utskrivet av en läkare för att, ja, men det är bra mot, ja, man kan tydligen få det om man är nervös, det visste inte jag. Och det är ju liksom så här helt sjukt att jag hade det och hade det som min snuttefilt. Jag kan ju liksom bli beroende på vad fan som helst liksom. Och det där gav mig den här lugnet att jag kan ha lite kontroll över mig själv liksom. Då gick jag i alla fall på det mötet och kunde för första gången lyssna ändå på andra människor och känna igen mig i andra människor. Men jag satt där och var liksom rålugn då, eftersom att jag hade det här lugnet i kroppen, och liksom satsade på att nu ska jag dra en sån jävla delning. Men jag började ju grina och det var liksom så här väldigt omtumlande. Men jag kände ändå, och drog ju därifrån innan de bad liksom sinnesrobönen i slutet av mötet, för jag taggade ju därifrån direkt, för jag är livrädd för att prata med andra människor liksom så här, efter ett möte eller något. Jag bara pinnar iväg direkt, och någon bön vill jag absolut inte be, fuck dem liksom så här. Så då fortsatte, då gjorde jag det en gång i veckan. Jag gick på det där mötet en gång i veckan. Det blev jätteviktigt för mig, men jag vågade inte säga det till någon annan och liksom så, ah, men till min sambo så, ah, men det är en bra grej liksom så, liksom så. Men jag kände ändå, jag kunde lyssna på dem och kände ändå en tillhörighet, fast än jag var rädd för att tillhöra, för jag känner ju alltid att jag är rädd för allting liksom så. Så jag var alltid så här, kom dit varje tisdag, sprang in 2 minuter innan, sprang iväg 2 minuter liksom någon minut innan sinnesrobönen, för jag var livrädd för att sitta där. Sen träffade jag min sponsor på det mötet, när jag kanske gått på det mötet i 10 veckor, som liksom sprang efter mig efter mötet liksom så. Och för att jag alltid stack iväg innan liksom så här. Han bara, ah, fan var ska du? Jag bara, fan vill den här jävla snubben springa efter mig liksom så här. Han bara, ah, fan, jag känner igen mig helt mycket i din delning liksom så här. Fan, läget då? Jag bara, ah, men det är bra. Han bara, ja, okej okay, liksom så här. Men jag blev så jävla tagen, men också så jävla glad att någon person så här gav sig, sprang efter mig och ville prata med mig och typ så här, fråga hur det är och typ så här. Jag blev helt så här tagen av den grejen liksom. Fast jag utåt sett mot honom, fan, vad gör du liksom så här. Men då bytte vi nummer och sen messade jag honom faktiskt några dagar senare, för att han bara, ah, men jag kan, om du vill så kan vi se, ska jag berätta lite mer. Träffade han på ett café och han ritade upp sjukdomsbegreppet då, som vi ser på, visade den här fysiska allergin, mentala besattheten och liksom andlig brist, den här onda cirkeln. Jag bara, fuck mig liksom så. Han bara, men fan, häng med mig på ett DA-möte då. Det här mötet vi har inom DA, som CA också nu har, när man ritar upp sjukdomsbegreppet på whiteboard-tavla. Och det mötet, när jag följde med på det mötet, då fick jag en liten så här, shit! Det här är ju helt jävla sjukt att ni ritar upp, ni två snubbar som jag aldrig har träffat förut, ritar upp mitt liv på en jävla whiteboardtavla med några pilar och ord, och det är maktlöshet och det är mental besatthet och hur illa det än går så ramlar jag dit igen och bla 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 bla. Då blev jag riktigt så här tagen, för att jag insåg lite att jag är inte helt värdelös människa. Det här är det inte bara jag som har. Och att de belyste de här bitarna med rädsla för vad andra säger. Alltså jag kände igen mig att det var andra människor som hade de här sakerna jag hatade hos mig själv. Mm. Och jag blev så här glad. Och då blev jag liksom helt hög på den här tolvstegsgrejen. Och bara, mannen, kör! Mm. Jag vill ha det här. Jag vill bli av med jag vill bli av med den här rädslan jag har för allting hela jävla fucking tiden. Jag vill kunna bli en normal människa liksom. Är du med?
Mm. Jag tycker det är så fint att du verkligen lägger mycket tyngd vid kontrasterna mellan liksom att leva bara undvika alkohol och droger och faktiskt leva i tillfrisknande. Ja. För vi som lever i tillfrisknande och har levt i det, vi vet ju att det är verkligen, det är ju natt och dag liksom.
Ja.
Och det går inte att trycka på nog, för det är som sjuk skillnad liksom. Mm. Och det vill jag säga till alla där ute som är nyktra själva och går runt och liksom tycker synd om sig själva, de känner sig utanför, ensamma, de är rädda, de är arga och allt sånt där skit. Man kan slippa det. Mm. Söker till närmsta tolvstegsgemenskap, AA, CA, DA, vart fan som helst. Mm. Det finns online-möten om ni bor i skogen. Mm. Det
finns liksom lösningar på det här. Ni kan slippa gå runt med det här skitkänslolivet.
Ja, det är ju fantastiskt.
Ja, det är verkligen det. Och ja, vi ska börja knyta ihop säcken nu. Men innan vi gör det så vill jag koppla in The House och vårt favoritsegment i den här podden som vi kallar för The House svarar. Ja, då säger jag varmt välkommen till mina kära vänner och kollegor Robert Boman och Felix Granander från The House Rehab.
Hej, hej.
Tjena.
Tjena grabbar, hur mår ni idag?
Mår bra tycker jag.
Mm.
Mår fint här också.
Vad härligt att ha er här. Jag mår fint, det känns härligt att ha er här hos mig och få ta del av er kunskap och erfarenhet i dessa komplexa frågor.
Mm.
Ska vi köra?
Vi kör.
Hur lång tid tar det för kroppen och hjärnan att återhämta sig efter ett missbruk? Och jag har hört att många kan känna sig både otroligt trötta och otroligt fyllda med energi under perioden av nynykterhet. Mm. Vad är er erfarenhet?
Det här beror ju helt och hållet på hur missbruket har sett ut, under hur länge det har pågått och vilken typ av drog, alkohol, kokain, tabletter och så vidare. Men man brukar säga att det tar flera månader för hjärnan att återställa sig, och även kroppen naturligtvis rent fysiskt. Många blir ju extremt trötta i början, och det är ingenting att vara rädd för, utan det här är fullständigt naturligt. Jag har stoppat i mig saker i vissa fall dagligen, och den här sömnen som jag har trott att jag har fått, den har jag egentligen inte fått, utan kroppen har jobbat på högvarv för att försöka laga alla gifter och få ut alla gifter jag har stoppat i mig, så att jag har inte haft någon riktig sömn kanske under väldigt lång tid.
Jag tror att sömnen är faktiskt en otroligt viktig puck, just för att vi inte riktigt har låtit kroppen vila på så otroligt länge. Vi har alltid haft liksom en stress i oss beroende på vårt beroende och aktiva missbruk har sett ut. Och jag tror också att många av oss kommer från väldigt dåliga vanor som i sig leder just till att hjärnan är mer stressad, kroppen är mer stressad, oavsett om det kommer till hälsa eller sömn och hela den biten. Och att liksom kunna komma tillbaka till ett liv eller en rutin eller en liksom viss sömn. Mm. Det är av största vikt för att låta kroppen bearbeta det som har hänt. Mm. Att man faktiskt fokuserar på sömn, att man fokuserar på sin hälsa och ger kroppen tid och tålamod att komma tillbaka.
Mm. Och här är det viktigt att man ger sig själv lite tid. Och tyvärr så är det ju så att många läkare skriver ut antidepressiva alldeles för tidigt när man kommer ut ur ett missbruk. Och det är fullständigt naturligt att jag sjunker ner i en lättare depression. Jag har ju tillfört någonting i mitt liv, kanske under många, många år. När jag tar bort den så är det ju fullständigt självklart att jag åker ner i ett litet hål. Och här ska man inte vara för snabb att springa iväg och försöka få antidepressiva.
Vi är ju väldigt duktiga på att fixa saker.
Ja.
Och här behöver vi vänta lite.
Mm. Fan, jag minns det där så väl, just i början på nykterheten, hur jag i alla fall pendlade däremellan. Alltså ena stunden så var jag så trött, för det kändes som att kroppen skulle liksom sova igen alla de här sömnlösa nätterna. Mm. Man hade dygnat på droger i så många nätter, och det kändes som att kroppen behövde sova igen all förlorad sömn. Mm. Å andra sidan så var man så här lite hög på liksom 12-stegsprogrammet, på lösningen och det här nyktra livet. Så man pendlade mellan massa energi och helt kraftlös. Det var väldigt speciellt alltså. Jag tycker att det blev ett klokt svar, och jag tackar er för att ni tog er tid att komma hit igen.
Mm. Tack själv.
Ja, och tack. Vart vänder man sig då om man vill kontakta The House och ha hjälp av er?
Kontaktar man Sandra hos oss? Sandra @thehouserehab.com kontaktar man.
Mm, kanon! Tack grabbar, och så hörs vi igen nästa vecka.
Vi ses nästa vecka.
Tack själv.
Det känns väldigt fint att göra den här podden ihop med Felix och Robert från The House. Stort tack till er grabbar. Och ja, Niklas, nu är det slutspurten här. Nu ska vi knyta ihop en säck här.
Ja.
Hur känns det?
Ja, men det känns skitbra. Jag gillar att prata om mig själv.
Fan, du kom igång alltså.
Lite i början var det lite så här, lite nervöst och lite avvaktande, och sen så bara kom du igång.
Men det är så hela min personlighet funkar. När jag väl har fått in någon typ av trygghet, då gillar jag att safta på och gillar att stå i centrum. Men jag vill aldrig offra något för. Är du med?
Jag fattar.
Utan jag vill aldrig utmana mina rädslor, utan jag vill att det alltid ska gå så direkt.
Jag fattar. Ja. Jag är supertacksam att du kom hit och drog din story.
Ja, men det var skitkul att få komma hit.
Stort tack till dig.
Ja,
så,
tack själv.
Så tackar vi alla lyssnare också.
Ja, tackar.
För att ni har lyssnat, och hoppas ni fick med er någonting. Så hörs vi igen nästa onsdag. Hej då!
Hej då!